Un culo wabu un culo har blivit min pappa. Förr i tiden så var namnet på Gud i Eswatini förfädernas farfar eller förfädernas förfader. Idag har Gud ett annat namn i Eswatini. Men likväl så känner man att det påverkar dem i deras approach till Gud, hur de närmar sig Gud. De har lärt sig att de ska närma sig Gud genom sina förfäder. De har också lärt sig att de måste behaga förfäderna för att de i sin tur ska tala gott för dem inför den allsmäktige. Och de har också lärt sig väldigt djupt rotat att de måste frukta förfäderna. Inte bara hedra utan frukta dem. I Gamla testamentet så hittar vi tydliga beskrivningar om hur det var som Israel skulle närma sig Gud. Gud var avlägsen. Det var inte alltid här Gud var nära riktigt. Va? Nu, visst ser vi historien om att Abraham kunde prata med Guds sändebud. Men likväl så fanns det tider då det var distans. Visserligen uppenbarade sig Gud i den brinnande busken på berget. Men det var en distans. Mose var tvungen att gå upp på berget och där i 40 dagar för att kunna ta emot budorden. Den överste prästen behövde gå in i det allra heligaste, eller kunde gå in i det allra heligaste en gång om året efter ett antal offer och ritualer, om man nu får säga det så. Gud var en distanserad Gud i både tid, i rum och i position. Men jag vill komma tillbaka till det sen. På samma sätt så kan vår relation med Gud vara distanserad. Det kan bero på sanna orsaker såväl som falska orsaker. Allt från att vi lever medvetet i synd till att en onde vill få oss att känna att vi inte är värdiga gemenskapen som Gud erbjuder. Och vår gudsbild, den kan spela oss rejäla busträck om man nu säger så. Jag tänkte att vi ska landa i Romarbrevet 8 tillsammans idag. Vi kan väl be innan. Jag ber ju nu på tisdag och ni är där på söndag. Så. Men jag tackar dig Gud för att ordet får ge liv. Vi tackar dig för ett ord av uppmuntran. Ett ord som skiljer och lögn från sanning. Och ett ord som ger perspektiv på vem du är och på vem vi är. Tack för din välsignelse över församlingen i Linköping, Herre. Tack för allt gott som du har för var och en. Tack för att du är en god Gud och att du inte distanserar sig från oss. Vad vi än står i Gud. I Jesu namn. Amen. Låt oss läsa från Romarbrevet 8 och vi börjar i verserna 1-4. Så finns det ingen fördömelse för den som är i Kristus. Livets andes lag har i Kristus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den dödliga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som ett syndoffer, till yttre lik en syndig människa. I hans kropp fördömde Gud synden. Så ska lagens rättfärdiga krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Vi kan fortsätta i vers 11. Hoppas ni är med mig. Om anden från honom som uppväckt Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda göra era dödliga kroppar levande genom anden som bor i er. Så Jesus har ordnat allt för oss genom offret på korset. Det finns ingen fördömelse för den som är i Jesus. Han fixade allt åt oss som lagen och vår mänskliga natur inte kunde ordna. Vi kunde inte reparera saker som vi har orsakat själva. Det här är grundlig kristen tro. Vår uppgift är att tro, det grekiska ordet pilis, jag kanske säger det fel. Förtröstan, förvissning, förtroende och tro om att han har omfamnat oss och är för oss. Jag har talat om det här i Eswatini och jag vet inte, ibland det här med tro kan ju vara laddat. Men Jesus pratar ju om det lilla vetekornet. Och det handlar mer om att vi tror rätt sak om rätt person. Som A.V. Tozer säger. Vi tror om Gud. Det han verkligen är. Och det han förmår att göra. Det är viktigare än hur liksom måttet på min tro. Det är mer hur vi riktar den. Ha med det när vi pratar om att vi behöver tro för att ta emot vad han ger. Han säger att, Paulus säger här att vi måste leva i anden eller efter anden som det står i folkbibeln. Så ska nu lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Då kommer ju nästa fråga, hur lever vi efter anden? Hur kan vi vara vissa om det? Och det finns väldigt enkla saker som vi kan tecken för att vandra i anden, att leva i gemenskap med Gud. Petrus i den första väckelsepredikan där den första församlingen startades på pingstdagen, så säger Petrus så här i Apostlagärningarna 2:38. Det här efter att ett antal människor har blivit förkrossade och säger att vi måste göra någonting, för annars vad ska vi göra för att få tag i detta som ni innehar? Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu namn, så ska era synder förlåtna och då får ni den heliga ande som gåva. Tro, omvändelse, att döpa sig och ta emot gåva. Sedan är det upp för oss att leva i gemenskap med den heliga ande, själva och tillsammans med andra. Att inbjuda honom att vara med dig dagligen. Vi vet att det är en kamp och vi kommer komma tillbaka på det på slutet. Fienden vill få oss att känna att vi inte är värdiga gemenskap med Gud. Ofta blir det ganska blurry när han får säga sitt. Den onde. Men när vi vet att vi är någonting som skiljer oss av Gud utifrån att vi aktivt har syndat eller bejakat vår syndiga natur. Då blir vårt samvete medvetet och speciellt när vi bjuder in Gud i våra liv. Det som är viktigt i vår vandring med den heliga ande är ju att vi svarar på hans inbjudan. När han bjuder in oss att komma närmare. Vi svarar på hans uppmaning. Vi svarar på hans kommandon. Ja, en vandring med Gud innebär att han också ger oss utmaningar. Det kan vara allt från att ställa till rätta en sak med en relation till att utföra kärlekshandlingar och handlingar för att sprida hans rike. Men för att kunna leva i anden så måste vi också vara villiga att ta frukten av gemenskapen med anden. Och vi behöver gensvara och ta emot hans kärlek. Det jag gillar om vi fortsätter i Romarbrevet 8. Så i Romarbrevet 8, 14-17 står det så här. Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande och i honom ropar vi Abba, far. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och är vi barn så är vi också arvingar. Guds arvingar, Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att vi också ska förhärligas med honom. Vi kan kalla Gud pappa. Babbe, som de säger i Esatini. Gud är nära. Abba var det ordet ungefär som daddy daddy eller pappa pappa. I Efesierbrevet 2:13-18, låt mig läsa de verserna. Men nu genom Kristus Jesus har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Och i 18, genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till Fadern. Vi har tillträde till Fadern. Full access. Genom tro kan vi närma oss Gud i frihet och inte rädsla. Kom ihåg erfarenheterna som jag beskrev, som har präglats gudstron i Esfatini från år, generation till generation under lång tid. En distanserad Gud som ska frukta och försöka få tillträde genom förfäderna. Och vi märker att vissa avarter till kyrkor som man präglar på samma sätt. Ingen kristen får be till Gud av sig själv, utan måste be genom den så kallade aposteln. Det rimmar inte med Romarbrevet 8. Och Romarbrevet 8:16 igen. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Det här är så läckert. När vi har fått tag på Gud och Gud har fått tag på oss, så jobbar vår ande tillsammans med Guds ande för att jobba och bekräfta att vi är i barnaskapet. Det är ett aktivt samverkan från båda håll. jag älskar det. Det här är vackert. Romarbrevet 8:15. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapsande. Och i honom ropar vi Abba, Fader. Återigen ett skifte. Vi kan dyrka honom och umgås med honom nära. När vi förstår att Gud är vår far istället för Munkulo och Abba Munkulo. Jag skulle beskriva det som att det är ett skifte i plats. Vi behöver inte tillbe honom i det innersta, allra heligaste, i en fysiska plats, i ett tempel. Vi behöver inte ta den här diskussionen som Jesus hade med kvinnan vid Sykars brunn. Ska vi tillbe i Jerusalem eller Samaria? Utan det är en tillbedjan i ande och sanning. Det är en förändring i tid. Vi behöver inte tillbe den Gud som var verksam genom förfäderna. Eller den Gud som var verksam genom Jesus för 2000 år sedan. Utan det är här och nu. Och det är också en positionsförflyttning. Vi tillber inte Gud, en Gud vi fruktar på avståndet vi har. Vi känner någon som känner någon. Utan han har adopterat oss och gjort oss till sina. I plats. Gud är nära dig. Han är så nära dig. Han är så nära dig. I tid. Förfädernas förfader. Nu. Abba, Fader. Det är närvarande Gud. Pappa. Det är närvarande Gud. Och position. Du är inte tjänare, du är inte slav, du är medarvinge, du har blivit adopterad. Det här, när vi får tag och lever i detta och det får verka i oss och vi förstår det fullt ut. Då präglar det också i vår vardag vilka beslut vi tar. Som medarvinge så känner du också ett delaktighet, ett delansvar. Det är ett delägarskap i Guds mission. I Guds hjärta för de som ännu inte får tag i honom. När du förstår barnaskapet fullt ut. Du landat, oro får lämna. Ovisshet får lämna. Men också du börjar omfamna. När du mognar i din tro för dem, inser du att det finns för dig som medarvinge. Delägarskap i Guds mission. Att få se fler berörda av evangeliet. Få se fler berörda av vem han är. Och vad han har att ge. Och det är den resan som vi är med i på grund av att ni också är med oss. Men den resan kan du också vara med och prägla de människor du möter runt omkring dig i Linköping eller var du än är. Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek. Ingenting kan separera oss från den här positionen. I forntiden behövde jag dyrka Gud på avstånd. I de tiderna var tillbedjan baserad på rädsla. Det är viktigt att vi förstår hur Gud har tänkt det vara idag. Det är viktigt att förstå vad Bibeln säger. Så att vi inte fladdrar iväg utifrån föreställningar som har präglat oss generation efter generation. Och jag vet inte om ni... Jag har tyvärr inte besökt Citykyrkan. Men kanske finns du där som har en annan, har en den historien som jag pratar om från Eswatini också, där det finns någonting djupt rotat, att Gud är en distanserad Gud. Det finns något vackert i en Gud, det perspektivet som vi har i Eswatini, det är att våga också se att Gud är helig, Gud är stor, Gud är vördnad, värd all vördnad. Men vi måste också greppa att Gud är nära. Och när de två gifter sig, då blir det dynamik i vår tro. Så låt oss läsa Romarbrevet 8:35-39. Vi börjar med 35-37. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller svält? Nakenhet, fara eller svärd? Det som skrivet för din skull dödas vi dagen lång. Vi räknas som slaktoffer. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som älskat oss. Så ingenting vi möter kan skiljas från Guds kärlek. 38. För jag är viss om varken död eller liv, varken änglar eller första, varken något som är här eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat som skapats ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Så inga onda krafter, demoner kan skiljas från Guds kärlek. Ingen rädsla för idag eller imorgon kan skilja oss från Guds kärlek. Ingenting, oavsett om terrornivån är 1 eller 5, kan skilja oss från Guds kärlek. Ingenting vad omvärlden tycker om oss som svenskar, om det är fördelaktigt eller ofördelaktigt att ha ett svenskt pass, kan skilja oss från Guds kärlek. Ingenting om vilken stadsdel vi bor i, den stad vi bor i, kan skilja oss från Guds kärlek. Ingenting av vårt hälsotillstånd kan skilja oss från Guds kärlek. Ingenting av vad vi har gjort i vår historia kan skilja oss från Guds kärlek. Om vi vågar omfamna hans kärleksbrev, hans kärlekshandling till oss. Vi är inte kallade till att vara rädda som hans barn. På reprimander, vi kallar att djärvt komma till honom. Inte på grund av oss själva, utan på grund av vad Jesus har gjort för oss. Ingenting kan skilja dig från Guds kärlek om du inte aktivt väljer att vandra bort från den. Vi har ju ett val. Vi kan ju aktivt säga nej till den. Men annars så skiljer ingenting oss från Guds kärlek. Fiende. Han älskar att så in rädsla i våra liv och hålla oss i rädsla. Jag kan se i Esatini, är inte oron för morgondagen eller oron för det politiska läget lika stark som oron för de andliga krafterna som är verksamma. Ibland tappar man perspektivet här på Guds förmåga och demoners förmåga. Trolldoktor, häxdoktorers förmåga. Då måste vi påminna varsamt om att Gud är Gud. Han är Gud och han är god. Fienden använder omständigheter. Han använder gärna våra misstag. Han kan använda släktingar. Han kan använda grannar. Han kan till och med använda falska profeter. Och det där ser är kanske tydligare rent konkret för oss här i Eswatini. Men det finns andra profeter som rör sig i media, i tidningar. Olyckskorpar som talar om att nu är det slut med livet. Nu är det slut med Sverige. Nu kommer du knappt våga fira midsommar längre. Och det där tar oss ifrån så att vi tillåter det att komma in. Och vi litar inte på att Gud är god och att Gud älskar oss. Utan vi låter det bli en sanning som präglar oss. Fienden använder krig och terror och vårt rädsla som han vill så in i oss utifrån det. Han använder gärna oro för morgondagen. Jag själv har fått brottas lite med tankar. Vad händer? Vart tar vägen nu den senaste veckan? Och då får jag ett aktivt val. Stilla mig inåt och uppåt. För att få tag på Guds tankar. Vad han ser och vad han vill göra. För att inte dra sig med i någonting. Och börja rusa iväg från Gud. Utan springa till honom. Mitt i allt detta istället. Och då är det också gott att ha människor runt omkring som är med och ber för han och ber med den i de här situationen. Men det är mitt val att välja, släpper jag in rädslan eller släpper jag in friden i de här situationerna? Släpper jag in kärleken eller släpper jag in oron? Låt oss påminna oss igen. Så finns det ingen fördömelse för den som är Kristus. Livets andes lag har i Kristus gjort mig fri från syndens och dödens lag. 16. För hans ande förenar sig med vår ande och bekräftar att vi är Guds barn. Lär dig att lyssna in anden i bönen, genom Bibeln. Genom bibelläsning och dela uppmuntringar med bröder och systrar. Där vi möts tillsammans i hemgrupper eller vad vi än kallar det. För hans ande förenas med varandra för att bekräfta att vi är Guds barn. Tillåt din ande att få verka med Guds ande för att bekräfta den verklighet som är sann. Som är sann. Jämförelsen med den verkligheten är det vi möter runt omkring oss. En chimär. Och kom ihåg det. Vi kan aldrig behaga Gud. Vi kan aldrig behaga Gud. Här i Eswatini så har man uppfostrat att man ska behaga förfäderna så att de kan tala gott inför förfädernas förfader. Vi har våra förfäder att behaga, så heter det. Vi behöver passa in i normen. Vi behöver tänka och vara toleranta på rätt sätt. Vi behöver prestera rätt. Vi behöver ha rätt åsikter. Det finns olika saker som vill smyga in behagat beteendet i oss i Sverige också. Vi kan aldrig behaga Gud på det sätt så att vi lever upp till hans måttstock. Han har gjort oss heliga. Han har gjort oss rättfärdiga när vi är i Kristus. Vi kan aldrig behaga Gud, men Jesus har gjort det för oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Låt mig be. Jesus, jag ber att du kommer just nu till var och en. Och du talar till deras hjärta. Du bekräftar att ingenting kan skilja dem från din kärlek. Jag tackar dig för att du inget krig i Ukraina, i Israel, ingen terrorattack, inga matpriser, inga utmaningar kan skilja någon av mina medsyskons från din kärlek. Och jag ber dig att du ska aktivera deras ande att samspela med din ande ännu djupare framöver till att förstå att de är dina barn, att de är dina medarvingar, så att du sätter rädslan för att gå var äldsten har smugit in, Herre, och du aktiverar den här delägarskapet i deras hjärtan att få del av Guds mission både i Linköping i Sverige och utöver världen, för vi är tillhör den som är från evighet till evighet. I Jesu namn.